Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flest har ju fått smällar av kvinnor eller tjejer som man inte riktigt är beredd på. För man sänker garden lite per automatik utan att kanske liksom tänka på det.
Jag tyckte det var lite problematiskt faktiskt när vi jobbade ihop, Peppe, när du sökte örfilar av tjejer. Det här var någon grej du hade för dig ett tag när vi jobbade ihop på krogen.
Hur var det här då?
Hallå, hallå och välkomna till podden Hur var det här då? Den här veckan så vet jag att Martin, du har gripit lite vapen eller hittat vapen, hur säger man?
Gripit vapen, mycket bra sägning.
Jag ska direkt säga att jag inte får kritik på jobbet här, jag själv har inte gjort det. Men personal inom samma avdelning så att säga har gjort det. Vi ser det ju som ett lagarbete får man säga då, så att jag tar med mig själv lite grann där ändå. Nej, men det är ju jag tror jag har nämnt tidigare att det har gått rätt bra i Göteborg. Vi har minskat och reducerat det dödliga våldet, men just nu så upplever vi en liten känsla av att det har trappats upp lite, eller att risken för nya våldsdåd har tyvärr ökat lite grann. Och exakt på vilka sätt är svårt att säga, men det är på de olika markörerna som vi kan kika på lite grann. Att det händer lite mer olika saker ute, vi får lite mer information. Och en annan sak är då att vi hittar lite fler vapen än vad vi har gjort på tag. Det kan gå lite i skov där, men just nu så har vi hittat ett par vapen under ganska kort tid, vilket känns lite oroväckande. Men också bra att vi får bort dem såklart, men att de finns där lättillgängligt nära är ju inte ett bra tecken.
Men för oss lyssnare då, eller för mig då bland annat, hur ser man att någonting är på gång? Är det en känsla, eller är det att folk har blivit utsläppta från fängelse? Eller du sa att ni har hittat mer vapen, då blir det en liten oroskänsla. Kan inte det bara vara en liten tillfällighet? Eller vad, för ofta som jag läste tidningarna då, så är det just det att nu är det kod röd, säger jag då. Nu måste ni hjälpa mig, killar, här. Mm. Om vi tar upp i Stockholm där. Att man har olika koder och sånt. Inom 2 veckor kommer det hända ett dåd. Mm. Har ni sån bra koll på det utan att kunna stoppa dem då? Eller hur
det finns funkar ju, det, Martin? Du pratar lite olika saker där. Det du sa med 2 veckor bland annat. Det finns ju forskning på när det har skett ett våldsdåd, säg att det sker en skjutning, säg att det sker ett mord genom skjutning. Och då vet man inom forskningen att de närmsta 2 veckorna sen, då är hämndbegäret och den impulsen att hämnas väldigt, väldigt stor, kraftigt ökad. Så under de 2 veckorna så vet vi att det är särskilt farligt att det fortsätter trappas upp om man inte får stopp på det där. Och då jobbar vi med olika sätt just för att fördröja det här och påverka på massa olika sätt. Ett samtal med olika kriminella och mer synliga poliser, och jobba med socialtjänsten för att få undan unga personer som är på väg in i den här miljön, och mycket annat då. Men sen också då det du frågade om hur vi kan se att det är på gång. Det är ju precis som sakerna du nämnde. Dels att vi vet att det kommer ut tongivande personer från fängelse. Det kom ju tyvärr ganska grova brott för ett par år sedan. Så vissa kom ju ut som kanske var ganska unga då. Då hade man ju inte den här straffskärpningen och att även unga sitter inne. Men också att man ser att det händer saker mer oroligt. De kanske fler som har på sig skyddsvästar, vi hittar vapen. En mängd olika faktorer som gör att vi på goda grunder kan känna att nu höjer vi nivån lite grann här. För nu är någonting på gång.
Och då har du ändå inte nämnt det underrättelsebaserade arbetet egentligen. För där pågår ju intensivt mest hela tiden och tack vare det jag som har jobbat med det i 6 år. Man vet väldigt, väldigt, väldigt mycket, och när man jobbar med underrättelse så är fokuset inte alltid att lösa saker och ting utan ibland att förebygga, med främst att veta och lämna information till rätt personal. Så underrättelsemässigt så vill jag påstå att vi har en otroligt bra koll, så det tror jag nog, och även när det intensifieras på det sättet som det kanske har behövt upp i Stockholm, så det bidrar ju också tror jag.
Absolut.
Så. Men hade bara en fråga där. Om man har sån bra koll som ni pratar om här nu då, vad är det som gör att man inte kan förhindra mer skjutningar, om man så säger? Är det så brett då som man inte har koll på allihopa? Eller vad är det, kommer det nya människor in och skjuter som man inte har koll på då? Eller vad är det som händer?
Nej, men dels är det ju att man har väldigt många individer att ha koll på. Man måste prioritera rätt personer. Man kan jämföra det med säkerhetspolisens arbete. Hur många tips och individer har inte de att hålla koll på i olika extremistiska miljöer? Ibland, man missar ju några. En passus bara för den delen. Sen den tredje eller andra delen i det svåra arbetet att förhindra, det är att vi har inte alltid lagstöd att göra de sakerna som krävs för att vi ska kunna ta. Alltså om vi vet att en person har tillgång till ett vapen i närheten av sin bostad. Alltså det är inte så att vi hur lätt som helst kan bereda oss tillträde till alla lägenheter, till alla vindar, källare där han kan tänkas förvara. Så lagstödsmässigt, där kan vi ändå sakna verktyg. Sen vet jag inte vilka verktyg jag skulle kunna önska, för då är vi ju på gränsen till vad jag tycker är egentligen acceptabelt. Men ja, det är en annan fråga. Alltså lagstöd, vi vet väldigt mycket, men vi kan sällan agera på det. Dels av resursbrist, men också på grund av våra händer är bakbundna.
Okej. Martin?
Ja, men precis som Nadja var inne på, och även den frågan du hade där, Micke, hur vi vet det, så det är ju, eller varför vi inte stoppar egentligen då. Och vi har ju inte den kollen precis vilken tid oftast då. Ibland har vi det såklart och då stoppar vi det. Och det gjorde ju så via Encro och så här. Men när vi inte har den här exakta kollen på att det är precis just den specifika personen, den specifika platsen och just den tiden, då har vi inte alltid. Men vi kanske har ett antal på 10 personer som vi vet är både potentiella målsägare då, alltså brottsoffer, och även ungefär 10 personer i andra gänget som vi tror kan vara utförare, eller säga att det är 5 personer som vi är extra hög risk att de kommer utföra brottet. Och det hade vi i förra sommaren, hade vi ett mord på Länsmanstorget i Göteborg, och då var det just så vi kunde jobba på grund av att vi hade så bra god kännedom om det här gänget. Så när det skedde ett mord i den miljön så började vi direkt söka bland ett fåtal personer i det andra gänget. Och då kunde man bara, det tog 30 minuter, så hittade man just de personer man var ute efter och tog in dem, och sen kunde jobba upp ärendet tack vare teknisk bevisning, kameror och så vidare, och fick dem sen dömda. Så där är ju där vi vill vara hela tiden, att vi ligger. Tyvärr kan vi inte alltid förebygga det och förhindra det, men vi kan gripa in snabbt då, vilket gör att den här spiralen bromsas upp, att det inte fortsätter fram och tillbaka på samma sätt.
Men din fråga är ju fullt legitim där, Micke. Det är ju många som undrar liksom, om ni har så bra koll, varför händer ingenting? Varför kan de tillåtas skjuta så här? Och då ska man ju också veta med sig, för att vi ska kunna punktmarkera en individ så krävs det otroligt mycket resurser. Och är det då, som det ser ut idag, väldigt, väldigt många som är potentiella mördare, eller får man nästan säga i det här läget, så innebär det otroligt mycket resurser, och de resurserna har inte vi att tillgå, och det är någonting som kanske är sällan förklaras i det mediala, för det kan ju tyckas lite märkligt att ni vet vilka som ska skjuta på ett ungefär när i tid. Varför blir det så här? Ja, den stora anledningen är att det är så otroligt svårt att punktmarkera, ja, men bara en handfull människor egentligen.
Och när vi pratar om resurser så är det alltså polispersonal. Och nu ska vi inte avslöja några som helst metoder, men har man jobbat med spaning och vet det otroligt krävande där, både i uthållighet, i antal individer som jobbar med det, så förstår man också hur otroligt svårt det är. Men sen måste vi också lägga till här då, en liten passus, det är ju också att NOA, eller de som driver insatsen i den särskilda händelsen uppe i Stockholm, de har ju varit ute och berättat om att de faktiskt har förhindrat rätt mycket. Mm. Jag kan ju inga detaljer om det, men de har ju varit ute och pratat om det i media och sådär. Så att när vi väl vill och satsar och det är brännhett läge, så kan vi ju. Problemet är att vi kan ju inte hålla den kapaciteten hela tiden överallt. För att den kapaciteten som är där uppe och jobbar, den tar sig från resten av landet.
Mm. Då måste jag bara tänka så här. När vi hade det Arlanda-rånet där, så de inom den gruppen så sköt de ihjäl en kille, för han tjuvade lite pengar från de andra där. Och han blir ju faktiskt informerad av polisen att åk inte dit för du kommer bli mördad. Man åkte ju dit ändå till Finland och blev mördad av han som dräpte honom på Solvalla där. Djokovic, va? Hette han. Men grejen är bara så här, om man kontra 05 kontra nu, så problemet för er poliser nu egentligen då, det är att det finns så mycket mer folk som skjuter idag kontra vad du gjorde förr. Är det därför vi inte har resurserna till det då, eller?
Ja, det skulle jag säga. De är så mycket yngre, och resan från att vara bara en kille på glid som hänger i området till att vara en som skjuter med ett automatvapen i ett bostadsområde mot en person, den är så otroligt kort, så det är svårt att hinna fånga upp det. Och våra system med socialtjänster där, de hinner liksom inte med, deras metoder räcker inte till i den. De har liksom inte utvecklats på det sättet som skulle behöva, till exempel. Så att det går för fort, och det finns ju många då, som sagt.
Och det finns framförallt många, många fler personer helt utan spärrar. Spärrar som förr fanns på ett helt annorlunda sätt än vad det gör idag. Och det kan ju framförallt Martin och jag då, som jobbar i yttre tjänst och träffar på de här, gå i god för, och liksom när man pratar med, alltså det är helt alltså det finns inte en spärr. Det finns liksom, är det otroligt frustrerande att få uppleva det här.
Mm. Nej, det.
Ja, nej, men jag, det finns inte så mycket mer att säga om det här egentligen. Jag tänkte bara, innan vi kanske ska gå vidare, att vi behöver nog kanske adressera att vi är en man kort idag. Vi är inte lika lätt i skratt utan vår lilla dalmas. Nej, som saknas i dagens avsnitt.
Tuffe Viktor. men vi var inte så inne på ett jag vill, innan vi avslutar det här nu, Nadim, så vill jag, ni ser skillnaden från att vara kriminell, alltså vi snackar, först gör du en stöld, sen gör du en bilstöld, sen gör du kanske ett litet rån och så går du vidare, alltså man hade sin hierarki som man gick igenom för. Idag är det från egentligen att vara lillebror till att skjuta med automatvapen sker på 2 veckor kanske till och med. Men jag blir bara sån där, fan, jag har ju barn hemma, jag har uppfostrat massa barn och de är inte perfekta på något sätt överhuvudtaget, men därifrån till dit är en jävla skillnad då. Vad är det som gör att det ser ut så idag?
Alltså jag tror att den som beskriver den här utvecklingen bäst, nu får jag nog försöka citera honom så gott jag kan, det är Diamant Salihu, framförallt i hans senaste bok När ingen lyssnar, som är helt fantastisk. Där beskriver han egentligen att Sverige har ju haft en ganska lång tid en fullkomligt anarki eller oorganiserat brottslighet. Oorganiserat i den bemärkelsen att det finns inte några liksom hierarkier, hierarkiska ordningar, det finns inga toppar, det finns inga resa man gör, man börjar inte som springis och sen klättrar man sig upp sist den lilla stegen som du berättade som man gjorde tidigare. Det finns ingen struktur i den kriminaliteten som finns, utan idag är steget ifrån springpojke till potentiell mördare extremt kort, och de här springpojkarna och potentiella mördarna är alltså barn, det är unga människor med allt vad det innebär, impulsivitet, kanske någon slags diagnos, utbliven konsekvens misstänk och så vidare. Han skriver om det väldigt, väldigt bra i den boken, och som det ger en viss förståelse för min del i alla fall, som upplever precis samma sak som alla poliser, men som inte riktigt kan sätta fingret på varför vi är där, förutom den här enkla, liksom, enkla svaret om segregation och bristande integration och du vet det där.
Mm. Jag bara tänker så här, fan, jag sa förut att jag uppfostrat massa barn, och jag tror aldrig att de skulle komma till det stadiet. Fattar ni vad jag menar lite grann? Alltså, jag skulle vilja veta vad det är, vilka personer det är. Och nu menar jag inte folkslag nu, Nadim, överhuvudtaget, utan det är lite grann, vad är det? Är det bara i segregation som gör det? Eller vad är det som gör att det är så empatilöst? Just empatilöst är så jävla sorgligt, tycker jag.
Men det beror väl också på i vilken hemmiljö du växer upp i. Växer upp med en mor och far med jobb som visar kärlek till varandra, som visar omtänksamhet till dina syskon eller bröder, kontra några som inte gör det, som kanske har ett par barn för mycket och som inte visar den här kärleken. Ja, men det är väl klart att det får... Att det spiller över på den uppfostran och den moraliska och etiska kompassen du sen har med dig genom livet. Det räcker man ju se till sina egna vänner. Vilka beter sig på ett visst sätt? Ja, vad kan man se för gemensamma nämnare i deras hem? Ja, men det är lite det jag pratar om. Ju mer kärlek och ju mer skyddsnät du har från början, desto mindre är risken att hamna i de här gängen. Okay. Det är ju glasklart. Mm.
Mm. Och det här är ju precis det vi pratade om i ett avsnitt där vi handlade, det som handlar om brottsförebyggande arbete. Det är ju precis det här som vi kan prata hur mycket som helst om. Så att det finns ju en förklaringar till det, men de är så otroligt komplexa liksom. Och vi har tagit upp dem i tidigare avsnitt.
Vi ska avsluta här nu då, men vi har ju här i Göteborg då Martin Pepper och som jobbar i Göteborg, Nadim Borås, runt om hela Sverige där, så har vi våran lilla klan här i Göteborg där. Det kommer ju fram lite hemska siffror här nu, hur de beter sig, hur de har tagit över ett helt samhälle här i Göteborg då. Men det kan vi ta i ett annat avsnitt då, för där ser man väldigt tydligt att från en 14-åring, hans pappa var ju gängledare och han styrde hela jävla stället är då i nordöstra Göteborg här nu då. Men det tar väl ett annat avsnitt, gör vi.
Det där är ett klockrent ämne för ett annat avsnitt, tycker jag.
Vi har ju snackat här nu gängkriminella, på tal om dig Martin då, som tog ett vapen här nu då. Det var där vi började och nu är vi här. Men så kommer jag in på lite kvinnlig brottslighet här nu då. Vi hade ju Maja och Johanna här nu då, som mördade sin vän Tove i Vetland här nu. Supersorgligt på alla sätt och vis. Men när ni kommer ut till en brottsplats och ni möter kvinnliga brottslingar då, hur gör ni när ni beter sig olika på, alltså, som polis, eller fattar ni min fråga?
Ja, men jag skulle säga att vi behandlar ju, ja, inledningsvis i alla fall kvinnor, eller inledningsvis vi behandlar kvinnor och män på precis samma sätt. Vi utgår ju alltid från vad de har gjort och inte vilka de är. I den bästa av världen, såklart. Sen så finns det ju alltid små personliga, vad ska man säga, felmarginaler i det där. Men nej, så länge det är liksom glasklart vem som har gjort vad, så utgår man ju från den fakta man har. Men det vi kanske ibland missar, det är väl kanske, ja, i vilken roll kvinnor har i dagens brottslighet, skulle jag vilja säga. Och då tänker jag framförallt då på gängkriminella och kriminaliteten runt omkring där. Vi ser ju fler och fler tjejer eller kvinnor som faktiskt ertappas med att hyra bilar, hyra lägenheter, alltså, som då inte har någon direkt koppling, och där de själva då är i våra register, i gröna, vilket gör att saker och ting försvåras, såklart. Och det kanske vi inte har jobbat emot tidigare på samma sätt. Det är väl min upplevelse i alla fall. Och sen personligen kan jag säga att jag har garanterat missat flera
nu kommer
tjejer genom åren. Nej, men tjejer genom åren som garanterat har burit på både vapen men framförallt narkotika, och kanske till och med stått bredvid mig. Jag söker igenom de manliga på platsen, men då inte har sökt igenom de kvinnliga. Det är jag helt beredd på att lägga.
Varför har du missat dem?
Nej, men för att jag tror att vi alla har en bild, jag kan bara prata för mig själv, jag har en bild av att av den erfarenheten och kunskapen jag har skaffat mig de här åren, så har jag stött på väldigt, väldigt få tjejer eller kvinnor som är delaktiga. Det här är ju en kunskap som har kommit de senaste åren, och det ska vi ju veta med oss att forskning kopplat till kvinnor och kriminella gäng är väldigt, väldigt skral. Och det är också någonting som försvårar vårt arbete såklart.
Ja, jag håller inte alls med om att vi behandlar alla lika. Jag gör faktiskt inte det, för jag tror inte vi gör det. Jag tror att våran tröskel, våran förlåtelse, våran initiala liksom snabba intryck eller värdering av kvinnor, även om det är solklart, alltså det är ett klockrent färdigt gärningsmannamål, så tror jag ändå att vi behandlar tjejer olika, och det tror jag att det tror jag. Och sen så tror jag även också att vi alla har missat enormt mycket, för poliser fungerar på det sättet som många andra människor. Du letar, eller du hittar det du letar efter, och du ser det som du tittar på. Så att garanterat har vi missat, men när man väl börjar öppna upp ögonen, vi gjorde en satsning på dåvarande områdespolisen när jag jobbade där vi bara under några veckors tid skulle fokusera på kvinnliga personer och ta in på narkotikabrott, för att vi fick upp en aspirant som var kvinna och såg att vi inte hade en enda tjej på väggen, på den väggen som vi hade på människor vi skulle kontrollera. Varför har ni inga tjejer här? Nej, det har vi inte funderat på, men tar du en satsning, så gjorde hon en snabb kartläggning, och i två veckors tid så plockade vi bara tjejer, och vi hade lika hög träffprocent på missbruk som vi hade på killar. Så att man hittar det man letar efter.
Men då tror jag att när du säger som du gör, Danna, jag tror att vi läser in lite olika i vad vi menar. Det är min känsla. Jag tror inte att vi riktigt pratar om samma sak.
Berätta, hjälp mig.
Nej, men jag menar väl mer, jag kanske missuppfattar din fråga lite där, Micke, men när vi kommer till ett ställe och det är en utpekad tjej, så gör ju vi lika mycket henne som mot en kille.
Men om vi tar Pepper och ett gäng där som står där, och så kommer ni dit som poliser då, som Nadde är ute efter där, och så släpper man tjejerna lite mer? Man kollar killarna mer än tjejer, eller?
Ja, men det var ju som jag sa. Jag har garanterat missat mängder av tjejer, för att jag förknippar inte dem med den brottsligheten som är, trots att de är på kanske mer eller mindre på samma plats. Utan det är killarna som blir fokus för mig. Och många med mig. Inte bara jag då. Tyvärr. Men nu, åtminstone jag har fått mig en ögonöppnare i takt med mer kunskap och erfarenhet på detta området. Det låter kanske som, ja, men vilken jävla usel polis har du varit? Ja, jag kan väl någonstans, ja, i vissa lägen när jag ser tillbaks, ja, absolut.
Det
kan
jag varit godtrogen bara väl, eller?
Ja, men det får man väl säga. Och sen så ska man ju också ha klart för sig att det är rent lagstiftningsmässigt enklare att söka igenom män än kvinnor. Det kräver lite mer, framförallt om du ska rota lite mer än bara liksom muddra över någon. Då ska du köra hela racet med en tjej, då är det ju en tjej som, eller en kvinnlig kollega som behöver göra det.
Kan du berätta lite grann för mig bara så jag fattar snabbt? Är det skillnad på att muddra en kvinna kontra en man? Punkt.
Ja, om du ska gå från en hjälp en
ren, om man säger skyddsvisitation, som man säger, bara för att söka efter vapen och knivar, så är det ingen skillnad. Men när man ska gå liksom kolla närmare efter narkotika och komma närmare in på kroppen, då blir det ju en skillnad i att man behöver ju ha en kvinnlig polis. Och sen särskilt där det verkligen är fastställt, om man säger fastslaget, det är ju vid krossbesiktning, om man ska lämna urinprov så där, såklart, då måste det ju vara en kvinna med det. Och det sätter ju sin begränsning bara det, för att vi är ju i yttre tjänst är vi fler män än kvinnor. Och det blir ju en begränsning även i de här skyddsvisitationerna, så blir det ju också en liten begränsning. Det känns ju inte bra att liksom visitera en kvinna och det ser lite sämre ut, och det blir en allmän spärr där att man tycker att det är lite mer obekvämt. Jag tror jag. Så även där är det liksom en spärr. Och sen är det man jobbar mycket med sina fördomar eller erfarenheter när man jobbar, och då är det ju i regel män som vi har att göra med, både om det gäller gängbrottslighet såklart, och om det gäller fotbollsvåld eller det gäller annan brottslighet, så är det oftast män. Jag tror det största är det Nadim är inne på, när vi verkligen missar, det är vid missbruk till exempel, att vi inte fångar upp lika många unga kvinnor som är på väg in i missbruk som vi gör med unga män där. Det blir ju fel där, för att, av de, bland annat av de faktorerna som jag sa tidigare, de anledningarna.
Jag kan ju bara berätta en grej. Jag var ju i Hammarkullen och jobbade, inte nu i vinter utan förra vintern, i trappuppgångar där och målade dem. Och då kan jag säga att de stod ju och dealade framför mig helt enkelt. Jag gick över trappuppgångarna och jobbade. Och det var faktiskt kvinnor som var där och köpte av yngre män, men de köpte ju tabletter då. Det var de dealarna jag såg mest faktiskt. Mm. Så, och kvinnor, den lilla erfarenheten jag har då, så kör ju kvinnor mycket piller då. Det var det jag såg i alla fall. Det var verkligheten jag träffade på där uppe i Hammarkullen.
Och just kopplat till kvinnor som gärningsmän, så hade vi ju här för någon vecka eller två sedan de första livstidsdomarna mot två personer, kvinnor under 21 år. Mm. De fick då livstidsfängelse för mordet på Tove, ja, i Vetlanda.
Maja och Johanna där, ja.
Stämmer bra. Så de var ju 20 och 18. Så första under 21 som fick livstidsfängelse. Sen är det ju tingsrätten än så länge, men, och det lär bli en följetong på den. Mm. Men ja,
det är en sorglig sak på alla sätt och vis. Gamla kompisar som ja.
Väldigt bra med straffskärpning.
Vidrigt.
Väldigt, väldigt bra tycker jag. Det träffar ju många av de gängmålen också där. Att man får bort dem här under längre tid. Så tyvärr är det jätteviktigt.
Men när vi ändå är inne och pratar just kvinnor och sådär. Vet ni, för det första då, nu får ni svara snabbt. Jag vill inte att ni sitter och googlar, men vet ni hur många livstidsdömda personer som sitter i våra fängelser idag? Både män och kvinnor.
556.
Jävlar.
Det var exakt.
Ja, det såg ju snabbt.
Okej.
Ja, väldigt snabbt.
Varför
556,
vet du
detta? Micke. Ja, Nadde, Martin.
Det lät inte som en gissning, Micke, men du menar att du gissade bara?
Ja.
Jaha, det var gissning.
Ja, jag kan säga att han gissar verkligen. Så får ni själva, den lilla ledtråden får ni.
Jag
han
vet att
verkligen.
Det är, ska jag vara riktigt ärlig, 153 är det, säger jag då.
250.
Jag ska vara riktigt ärlig nu då.
Jag har ingen jävla aning, jag säger 100.
194 stycken. Mm. Och då kommer nästa grej. Vet ni hur många av de här som är kvinnor?
30.
Ja, det är ju...
2.
Ja?
Nej, jag vet inte.
Vem sa 30? 30 säger Nadde, 2 säger Martin. Vad säger du?
Ja, men jag lägger mig emellan då för att få mest procentuell chans. Då säger jag 16 då. 15. 15.
Ja. Fan, du är ju en vinnare, Micke. 11
tack.
Stycken.
Ja.
194 livstidsdömda, varav 11 är kvinnor.
Matematisk uträkning, Peppe, kallas det.
Fegt att svara sist också, men visst.
11 stycken, nu måste hon Arboga kvinnan vara med i alla fall, va? Johanna, eller vet du hon?
Ja, det bör hon väl vara, om hon nu fick livstid.
Ja, det måste hon ju fått, idioten.
Men en sista statistikfråga då. Vet ni hur många procent av de intagna på kriminalvården som är kvinnor?
Nej, som har ADHD tänkte jag säga. 100% skulle jag ha sagt då.
Jag skulle säga 20% då.
Jag tänkte nästan också.
Ställ,
10%.
Ställ frågan till då.
Hur många procent av de intagna hos kriminalvården är kvinnor?
Aha. Säg nu, när det var så du 20.
Ja, men sluta. Säg först nu, för fan jävla fegis.
Ja, men jag kan säga 5%, det är inte 20%.
10%.
Ja, jag säger 20.
5.
Alltså, det är ju sjukt, målan tar det igen. 7%.
Ja, men tro fan, det kan inte vara 20% tjejer som sitter. Nej, du... Alltså Nadde, vad fan har du växt upp här? Ulricehamn eller?
Bror, jag jobbar med dem innan de åker in. Jag skiter i det efter.
Nej, vad fan. Bedrövligt där. Ja. Nej, tack för informationen, Peppe, faktiskt.
Peppe. Det var roligt, roligt avbräck.
Nej, men det är så,
jag är så glad att få bidra med lite statistik. Det är ju liksom det jag förnöjer mig med på kvällarna.
Det är
statistik. Ja, så torrt och tråkigt. Ja, men det är bra.
Jag tror våra lyssnare gillar det här faktiskt, för då får man ren fakta och det är ganska bra där. 7% är ganska mycket ändå. Eftersom vi har de, det är ju de som sitter inne just nu, inte dömda då kan jag tänka mig, utan de som sitter inne just nu då. För ni vet väl om, fast att du blir dömd och ska få ett fängelsestraff, så då måste jag ställa lite frågor till er då, killar då. Är ni med här nu då? När jag blir dömd för ett fängelsestraff.
Det här nu.
Ja, men vad fan ser en kunskap? Vad händer då? Måste jag hoppa in direkt eller kan jag hoppa in när jag vill, eller måste jag vänta på en datum?
Vad var det för brott du har blivit dömd för, sa du det?
Ja, men så att jag blir dömd och inte sitter i häktet och blir in direkt. Mm. Utan du är uppe i tingsrätten, får en dom, du sitter inte i häktet. Måste du gå in direkt eller kan du hoppa in när du vill? Eller måste du gå in när du får en kallelse till fängelset?
Det är kö till fängelse.
Det är senare.
Så att det är ju,
ja, det är kö till fängelset, ja.
Det är kö, man kan komma lite överens. Och sen så kan man också inställa sig om man absolut, nu vill jag börja avtjäna, så kan man ju i regel inställa sig till närmsta häkte. Men annars får man ju en tid och många sköter ju inte riktigt den tiden, så att det blir de efterlysta så att vi får söka efter dem.
Ja, och det är det som låter så hemskt, efterlyst. Ja, okej, han har inte ställt sig in över den datorn. Men du har rätt, Martin, faktiskt. Jag som person, när jag blir dömd, så har jag rätt att åka till närmsta fängelset, säga så här: hej, jag heter Mikael, jag vill bli insläppt här nu då. Och så säger de så här: nej, det är fullt. Och då säger jag bara till dem så här: nej, ni är tvungna att ta emot mig, så måste de ta emot mig. Det är sanningen idag, faktiskt.
Varför sa du att du har rätt, Martin, faktiskt?
Det var onödigt tillägg. Ja, jag vet. Sorry. Men alltså, så funkar det. Sen har vi en sista fråga här nu då. Eftersom Peppe drog upp det här med massa frågor nu då, så ska jag bara ta den här också då. Är det på alla straff, ska man sitta 2/3 på alla straff? Stämmer det?
I grunden är det så, ja. Sen är det ju villkorligt efter det. Men det beror ju lite grann på hur man sköter sig, vad man har gjort under tiden. Men i grunden så är det ju det där, ja. Sen är ju resten, och delen är ju villkorlig, så då kan man ju få göra likartad brottslighet inom den villkorliga tiden. Så att man har 6 månader efter att man släpps ut då. Och gör man samma typ av brottslighet eller liknande då, så kan ju den förverka.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gas, och så får man sitta av den tiden istället.
Exakt. Det är därför man har den tredjedelen. För alla säger så är den tredjedelen dömd. Men om du inte sköter dig i fängelset, så kan du faktiskt få, så att du arbetsvägrar, så får du 4 dagars extra att sitta kvar. Eller sen får du 2 dagar till och sådär. Så kan du faktiskt sitta hela tiden då. Men det finns ett straff där du måste sitta hela tiden. Vet ni vad det är?
LSU.
Nej, om du blir dömd. Nej, om du blir dömd till 2 månaders fängelse får du sitta 2 månader. Blir du dömd till 3 månaders fängelse får du bara sitta 2 månader också. Ja. Jag har lärt dig något idag, killar.
Ja.
Och så till dagens lyssnarfråga då. Vad gäller angående telefon och körning med bil alltså? Är det bara att man inte får prata i telefon, eller gäller det att pilla på telefonen också?
Nej, det är ju även, och om man ska säga lagtexten, så står det ju att man har fört fordon och samtidigt använt handhållen mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning. Så att det är ju inte bara, det räcker att man håller i den när man kör till exempel. Det behöver inte vara att man pratar i den ens egentligen. Man får inte hålla den, eller då kan man ju sitta och smsa och liknande. Då har man ju Man har ju skärpt till det lite så att man inte, det är väldigt svårt för oss att bevisa annars att man verkligen pratar i telefonen eller att man verkligen smsar det, utan håller man och använder då, genom att man håller i den så använder man ju den, en handhållen mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning då, gör man sig skyldig till det brottet och får då 1500 kronor i böter.
Är det 1500?
1500 om det är en bil, ja, man kör. Annars blir det 1000 om man kör moped och sitter med telefonen. Fast det borde vara värre om man har ett styrhåll i.
Okej. Vet ni vad böterna är på dubbdäck då, som jag åkte fast på förra veckan?
Kan du inte berätta igen lite grann hur det gick till? För det var ju ganska roligt. Du hjälpte ju ordningsmakten lite grann där. Kan du inte berätta lite kort
bara? Jag berättade inte det riktigt där. Jag åker ner för Bergsjöbacken för jag ska bort och slänga skräp och hämta lite grejer. Och det står ju då, ni hade ju sån här trafikvecka om jag har förstått det rätt här nu efteråt, yeah. Då, inside formation där då.
Det är det hela tiden. Och då,
ja, dessa veckor alltså, de är många på ett år känns det som. Och då är, känns det verkligen så där efteråt, för jag lägger mig bakom en lite större bil tänkte jag, du ser ju inte han mig. För jag tänker ju att om man står ute polisen och så lyssnar ju han, så hör ju han att jag har dubbdäck. Jag åkt fast för det innan, men det är en annan sak. Och så åker jag ner där, men då tar de bara in en sån här byggtrafik, alltså vi som har små byggbilar, tar de in allihopa där och så in dit. Så kommer jag in och så kör jag in till kvinnan som står där och vinkar in mig, så jag säger, fan, ja, är det dubbdäcken eller? Ja, nej, du har inte sett, säger hon då.
Det var fint av dig.
Så åker jag, så jag hjälper henne att ta dit mig för det här. Men vad är böterna på dubbdäck tror ni?
Ja, det är väl 500 kronor va?
Bra Peppe, det är fan A-barnet alltså. Mycket bra. Ja. Jag har för mig att det var 500 kronor per däck, men det är inte, det var 500 kronor för alla fyra däcken.
Du kan inte dömas för samma brott. Därav 500 kronor och inte 5 gånger 400. Nej, 4 gånger 500 rättare sagt.
Du skulle ha hållit undan från matten där. Ja, men du är återfallsförbrytare Micke, alltså. Du har åkt fast för samma brott tidigare.
Ja, det har jag gjort. Och nej, jag ska inte ta det, men det där med att bli dömd för ett annat eller ett brott två gånger, de ändrade ju den lagen en gång i tiden för skattebrott, men det kan vi ta en annat program kanske då. Ja.
Vad fan är det som händer?
Det kan vi ta en annan gång. Jag har,
jag har ju blivit kallad till särskilda utredningar. Det har jag glömt att säga. Så har jag försökt att fiska, så har jag kommit fram till att ja, du umgås med en som rör sig lite konstiga kretsar. Och jag bara, vem fan kan det vara? Och sen så har jag visat att det är ju Målan. Så jag ska sitta på SU där. Och bara, ja, nej, men jag känner Målan. Nej, skämt åsido. Ja. SU, de är bra.
Oj, var du så rädd för dem så att du sitter och berömmer dem här nu?
Alltså, han är så rädd att säga fel. Ni fattar inte.
Jättefina särskilda utredningar.
Alltid en disclaimer i
toppen.
Vad är SU då? Jag som inte kan.
Särskilda utredningar. Det är den delen av polisen som utreder, eller ja, det är en mer fristående del där, som utreder poliser och åklagare och...
Ja, de utreder själva maskineriet.
Ja, precis.
Ja, okej. Okay. Ja. Det är de som inte han gillar i Gunvald, Larsson. Gillar inte de, va?
De brukar inte vara så populära i tv-serier och sånt där.
Hallå där, polispodden. Läget? Här är en fråga från Micke Tärnfalk som handlar om den nya typen av kriminella som vi kan läsa av i media, som mer eller mindre öppet och aggressivt utmanar polisen i direkta konfrontationer. Men det verkar mest vara kopplat till män i utsatta områden, där kriminella grupperingar tycks se området som sitt område, som de så att säga äger och styr. Jag undrar om det är en relevant bild som ni ser som poliser, och hur man påverkas som polis av den typen av utmaningar. Jag kan tänka mig att det blir ganska högt stresspåslag, och frågan är hur man kan bearbeta sådana saker och behålla lugnet i den typen av situationer. En annan sak som jag funderar över, det är kvinnors roll som har börjat uppmärksammas mycket mer. i de här kriminella miljöerna. Så att jag är lite nyfiken på hur ni ser på kvinnors roll i de här miljöerna. Bidrar de till att eskalera det här våldet, den här aggressiviteten och konfrontationen med poliser? Eller är det snarare så att de minskar aggressiviteten i de här situationerna? Eller vad ser ni att kvinnornas roll överhuvudtaget handlar om? Har de, är de liksom helt osynliga i de här situationerna? Deras roll är mer att vara ligga lite grann bakom kriminaliteten i de här miljöerna och mera osynligt. Och sen funderar jag också på om ni har ett verktyg för att hantera de situationer som uppstår och eller vad ni i så fall behöver för verktyg ur ert perspektiv. Ja, tack. Hoppas ni kan diskutera de här frågorna. Tycker det vore intressant. Tack och hej.
Ja, nu har vi ju sett i media, och det är ju aktuellt med bland annat Kaliber. Gör ju en väldigt viktig och bra granskning som jag tror första delen har släppts bara, och det kommer fler. Och jag delar ju den bilden. Det är ju den bilden som vi har utifrån särskilt utsatta områden, och det är ju en del av de kriterierna som det vi har från nationella operativa avdelningen NOA där, vad som kännetecknar ett särskilt utsatt område, det är ju att de här gängen eller klanen eller vad man nu kallar det just i det området, det kan vara lite olika, ser lite olika ut, att de tar över hela stadsdelar. Det kan vara att man går in på lokala butiker och man bara plockar åt sig saker och går ut, och det är ingen som vågar göra någonting. Man går in på pizzerian och bara säger att man ska ha mat, och de vågar inte göra annat än att ge det, för att de är så rädda för att antingen bli misshandlade när de går därifrån eller att de ska slå sönder pizzerian. Och det som polisen gör, och där det fungerar som jag tycker det gör på vissa ställen, det är ju där man väljer ett systematiskt arbete hela tiden var i området. Tidigare så har vi kört även på Hisingen för 10-15 år sedan, så hade vi mer projekt. Vi såg ett problem och så satte vi en tillfällig grupp och jobbade mot problemet, och så jobbade vi på i 4 veckor, och så gjorde vi flera gånger. Till slut så kom jag ihåg, och gängen visste när vi satte igång och var plötsligt med poliser, så frågade de oss rätt ut. Hur många veckor håller ni den här gången? Hur många veckor ska ni hålla på? Då lugnade de sig lite tag, och sen så lämnade vi. Och då fortsatte de som vanligt, och vi övergav stadsdelen. Men det som vi gör nu då, som vi måste göra i polisen. Vi måste ha duktiga områdespoliser som lär känna sin stadsdel, skapa förtroende. Då får vi också att personer i området vågar ringa oss när det händer någonting. Och till slut också våga stå upp lite grann själva för sitt område. Och gänget kan inte etablera sig, för att vi är repressiva och vi tar med dem in, låser in dem, rapporterar dem för brott, samtidigt som vi är relationsskapande till de yngre och även till viss del till de äldre, för att få information och skapa en kontakt och en legitimitet med det vi jobbar med. Så att, men om jag ska ge ett riktigt kort svar, så är det att vi behöver ha mycket poliser under lång, lång tid som jobbar systematiskt och nöter ner den brottsligheten.
Och det är väl också det du är inne på, det. Är det någonting vi saknar, så är det just, det är ju mantalet. Vi behöver bli fler, vi behöver bli uthålligare och kunna nöta på. För det tar ju tid, kraft, ork och energi. Det ska vi inte sticka under stol med.
Nej, absolut.
Det är jobbigt att vara en duktig områdespolis. Ja,
och det är sant som du säger, att vi behöver bli fler. Men vi behöver också göra mer av den resursen vi redan har. Ett klassiskt problem som jag ser, som det finns i vissa delar av Sverige, det är att man fortfarande tror sig lösa olika problem med att starta olika grupper. Att man har, så att man har 50 poliser, så startar man en liten spaningsgrupp inriktad mot just det. Man har en gatulärningsgrupp inriktad mot just det. Man har en liten trafikgrupp som ska göra mot just det problemet. Och sen har man några stackars områdespoliser som bara kanske kan täcka 2-3 kvällar. Man måste se vad är det viktigaste vi ska göra för att komma till bukt med de problemen. Och så måste man sätta områdespoliser. Då löser man mycket av de andra sakerna också. För de kan göra lite trafik, de tar narkotika och de gör massa andra bra saker. Men framförallt så är de i området och kan vara där hela tiden. Och är en resurs som vi kan sätta in och hela tiden bara trycka på där. Man kan inte starta massa små grupper för att lösa små saker som egentligen inte spelar jättestor roll för medborgarna. Det gör det här. Vi måste återta de områdena från människorna som bor i särskilt utsatta områden.
Men vem bestämmer vad ni ska satsa på då? Kommer det uppifrån bara här?
Ja, alltså jag tycker det är ganska tydlig styrning högst uppifrån att vi ska satsa på områdespoliser. Vi ska jobba mot den här brottsligheten och vilka metoder vi ska använda. Men sen så är det chefer lite längre ner som har ganska stort mandat själva. Det kan vara lokalpolisområdeschefer eller polisområdeschefer som väljer en liten annan prioritering och kanske inte styr det lika hårt. För det gäller ju också, det är ju inte lätt heller, utan man väljer ju att prioritera bort andra saker som många tycker är viktiga. Och till exempel att ta stora narkotikabeslag bland de som håller på med kanske tillverkning eller införsel av amfetamin, men som själva inte bidrar till den själva gängbrottsligheten. Då kanske man inte ska rikta in sig på de beslagen för att ta stora beslag som känns bra, utan man ska rikta in sig på lite mindre beslag bland gängkriminella i ett nätverk som håller på med våldsbrottslighet. För det ger mer, det är opassande ord att välja kanske, men mer pang för pengarna i de områdena, för då förhindrar man mord istället för att ta 5 kilo som egentligen i slutändan inte spelar så roll, för det kommer komma in ytterligare 5 kilo och mer därtill, det gör ingenting och man stoppar ingenting. Men däremot får man bort de personerna i gängen som förutom håller på med narkotika även håller på med våld, då stoppar man våldet, och det är där vi måste vara först nu.
Ja, alltså, det var ju mångfacetterad fråga som Micke ställde. Vi tackar så mycket för den. Jag tror att det vi precis berörde nu, Martin och Peppe, främst att det är nog ett ämne för ett eget, helt eget avsnitt, tror jag, när vi har lite mer kött på benen på det som kommer komma och där vi har lite mer tid till det här. Den andra delen i frågan som man ställer är ju kvinnornas roll, och det var lite grann det vi började prata om de bidrar eller ja. Vad har de för roll egentligen? Och en av de absolut vanligaste frågorna jag får, både av media men också när jag är ute och föreläser och brottsförebygger egentligen, det är ju hur det kommer sig att kvinnor är mindre brottsbenägna. För det vet vi ju att de är. Siffrorna som ni lekte med innan talar ju lite grann sitt språk. Även om vi tittar mindre på kvinnor så finns det ju ändå, precis som Peppe sa, väldigt lite forskning på ämnet, men det finns ändå lite forskning på det. Och det som finns, som man pekar på, är just att det är ett mindre steg från den typiska mansrollen att begå brott än att vara kvinna och begå brott. Det är ett större steg, och pojkar och män uppmuntras och är i grunden lite mer risktagande, lite mer aggressiva. Om det är hormoner eller vad det beror på, det vet jag inte. Men det ökar ju brottsbenägenheten i jämförelse då med kvinnor. Och för kvinnan så tänker man, det sägs att en kriminell handling innebär ju inte bara ett brott, utan det innebär ett brott mot dubbla så kallade normsystem. Alltså dels är det lagen, men också könsrollen, som är ju såklart en norm som man på något sätt eller på olika sätt föds in i. Och kvinnor känner också i större utsträckning än män känner de skam och skuld när de gör fel eller bryter mot regler. Och skam och skuld är ju någonting som i många, eller som i vissa asiatiska länder, fungerar som liksom det mest brottseffektiva eller brottsförebyggande. Den effektivaste brottsförebyggande delen, jag tänker på Japan då framförallt, där skam är en väldigt, väldigt stor del i straffen man får. Så att det finns ju lite grann, och om man tittar i olika kulturer så utsätts ju också flickor och kvinnor för högre kontroll, alltså inre kontroll ifrån familjen, mindre frihet än pojkar. Det kan vara både hederskultur, det kan vara könsnormer, olika krav ifrån olika familjekonstellationer, jag vet inte liksom, men det finns lite olika man kan titta på som gör kvinnor och män olika potentiella gärningspersoner helt enkelt. Och jag brukar faktiskt låta bli att svara på den här frågan, för att dels vet jag för lite, men också så finns det väldigt lite forskning. Men den forskning som finns, som jag har hittat, det är det som jag har försökt att förklara nu på något slags begripligt sätt. Men jag tror också att vi från polisens sida behöver titta lite grann på vilka vi ser som presumtiva gärningsmän. Och då tänker jag gärningsmän kanske inte främst i så våldsbrott och skjutningar. Där agerar ju kvinnorna, i min erfarenhet, som ofta som nyttiga idioter. Man gömmer saker på dem, ibland vill de, är de med på det, ibland så blir de tvingade. De utnyttjas i högre grad för att de vet att de drar till sig polisögon i mindre utsträckning. Så de kan både vara aktiva deltagare men också nyttiga idioter. Och i det veckans brottsprogrammet som vi gjorde för många år sedan om just kvinnliga gängkriminella, så fanns det ju absolut potenta gängkriminella kvinnor med en stor trovärdighet, men de är väldigt få. Så däremot utnyttjas de på andra sätt. Men jag tror också att vi från polisen behöver få upp ögonen lite mer för det.
Martin, vad din bild, som ändå jobbar då i ett särskilt utsatt område, vad är din bild av kvinnors roll liksom ute på plats när de är på plats, när ni gör ingripande? Upplever du att de triggar igång eller deeskalerar, eller hur är din bild? Jag har ju min bild från liksom krogsvängen där jag jobbar, där vi kommer i konfrontation med sånt här. Vad är din bild?
Alltså, i regel är de ganska osynliga. Vi ser inte alls mycket kvinnor i den miljön. På torgen där vi oftast träffar på våra gängkriminella och gör våra kontroller, så syns de nästan aldrig. Utan de gångerna man ser dem så är det ju kanske mer i bilar. Att man rör sig i bilar och har med sig tjejen, eller att en tjej som har körkort, eller det har varit tjejer som har varit möjliggörare på så sätt att de har hyrt bilar åt gängen som kanske är gängkriminella som är spärrade hos hyrbilsfirmorna för att de har misskött sig, och då är det tjejer som hyr bilarna och ibland är med i bilen eller bara hyr ut den. Jag tror de är oftare att ni träffar på dem i krogmiljön. Det är extremt hög andel män på torgen och där vi rör oss och kontrollerar.
Och jag kan bara flika in ett sista om det. Det är att senaste faktiskt 2 åren lokalt här i Borås så har vi haft en extrem ökning av misshandelsfall bland kvinnor. Olika kvinnliga, eller faktiskt flickor får man ändå säga, de är ju unga, men som har ett otroligt stort liksom våldsamt beteende. Vi har haft stora slagsmål på stan där man gett sig på både barn eller andra barn då, eller ungdomar och vuxna. Och vi har fler och fler tjejer i våra unga riskzongrupper. Och där pratar man också om det här, får man också ha med sig i tanken att den aggressiviteten och den attityden, eller vad fan man ska kalla det, som de bär på, det är en stor del av det som vi ser bland unga pojkar och unga män, med en slags destruktiv machokultur som går ut mycket på liksom aggressivitet och våld och ett hävdelsebehov och ett hämndbegär, att aldrig låta sig bli kränkt och så vidare. Det är ju en del av det. Så det ser vi fler, en betydligt större ökning de senaste åren bland unga tjejer här i Borås.
Och det våldet ni ser där, är det riktat mot andra tjejer eller kvinnor, eller är det generellt sett både mot kvinnor och män?
Hos oss har det varit både och.
Ja, ungefär 50-50 där, eller?
Nej, det är mer mot tjejer, men det är även mot killar.
Jag skulle inte säga att de brukar deskalera egentligen, utan det är, jag tycker när vi hade fotbollsmatch nyligen, det var ju några tjejer som absolut värst, och de fortsatte dra igång det och hetsa upp stämningen och var extremt stökiga, så att de kan vara väldigt stökiga och jaga upp andra, tycker jag. Så att jag skulle inte säga att de deskalerar och är klokare än killarna i de fallen.
Ja, men just vad gäller eskalering av saker och ting, det kan jag ju verkligen gå i god för. Krogslagsmål med tjejer i yngre åldrar, fulla eller påverkade sådana, det kan ju, alltså, ja, det är få gånger saker och ting kan eskalera något enormt och så fort. Det är liksom som en krutdurk som bara puff och så drar det igång. Och jävlar, när tjejer ryker ihop, då får man jobba på. Det blir också lite så här, det är lite enklare att gå in hårt mot 2 stora eller 10 stora stadiga killar än tjejer i 18-årsåldern på 45-50 kilo. Men de är ju helt rabiata på ett annat sätt än vad män är. Och det är inte helt enkelt och jobba i de miljöerna. Det blir lite svårt.
Ja, men alltså fysiskt ingripa med våld mot, alltså inte bara unga tjejer utan även kvinnor generellt, är ju en helt annan utmaning. Det finns ju liksom någon slags mental spärr, får man väl ändå kanske säga det på något sätt, eller kan en annan förväntan på den motparten. Men också, nej, men det är allmänt mycket, mycket, mycket svårare och faktiskt ibland farligare, både för den, både för oss och för dem. För man är van liksom vid att hantera män, och de är oftast lite större, lite stelare i kroppar och lite sådär, medan tjejer är, alltså det är en helt annan sak. Nu gick vi från lite grann från frågan, men kvinnors roll i det här är ju ändå en intressant aspekt, och att de som skulle fungera som deeskalerande är absolut inte heller min upplevelse, så där delar vi samma upplevelse. Och tvärtom så kan de skapa jättemycket av egentligen ingenting, och så har de snubbar runt omkring som vill gärna skydda dem, eller ja, du vet, ja, tuppar som ska visa sig värdiga. Så ja,
absolut.
Men ligger inte det lite grann i naturen att vi män inte ska förgripa oss på kvinnor, alltså våldsmässigt? Så när ni ska gripa en kvinna så kan jag tänka mig att ni tar i lite mindre just i början i alla fall, till ni ser vad det uppstår. Jag menar, allting, mitt liv, fan, jag vet inte hur du förklarar, men det ligger lite grann i ryggraden på något sätt. Alltså ett beteende man har med sig från barns ben.
Absolut.
Men det finns med en mental,
ja, exakt.
Jo, men absolut, det finns en mental spärr där, och jag tror att i stort sett varenda polis som har jobbat framförallt i yttre tjänst kan ju skriva under på att tills dess att man har fått första riktiga fighten eller slaget av en tjej, så har man en liten mindre förberedelse. Men jag tror att flest har ju fått smällar av kvinnor eller tjejer som man inte riktigt är beredd på. För man sänker garden lite per automatik utan att kanske liksom tänka på det.
Jag tyckte det var lite problematiskt faktiskt när vi jobbade ihop, Peppe, när du sökte örfilar av tjejer. Det var någon grej du hade för dig ett tag när vi jobbade ihop på krogen.
Ja, var det internt där som jag missat totalt, eller vadå? Vad har hänt? Berätta.
Nej, det är bara en kort anekdot.
Ja, men det var väldigt kort, så jag fattade ut ens det. Hjälp mig.
Nej, jag tror att de som vill förstår det. Jag kan inte säga mer än så mycket.
Okej, okay. Ja, jag fattar ingenting.
Förlåt.
Det gör inte jag heller mycket.
Nej. Men jag måste ändå skydda tjejerna här lite grann. Får jag lov att göra det? Så får ni ju säga emot mig, okay. Då.
Nobelt.
Du vet, nej, men en tjej i 20-årsåldern blir superkär i en kille. Han är gängkriminell. Det är ju inte jävligt... Det är ju inte konstigt att hon blir en situation där han utnyttjar henne.
Nej.
Har man förståelse för det inom polis och rättsväsende att hon är i en utsatt situation? Jag menar, det är ju inte så att hon tänker att jävlar vad gött, nu ska jag bli kriminell, utan det är ju kärlek, om man säger. Alltså, det är ju känslor. Man får säga vad man vill, Peppe, men alltså känslor och kärlek och de... Den styrkan i det här beteendet som man gör för en annan person, det är jävligt starkt. Kan man komma undan på det på något sätt i en rättegång, eller hur ser det ut?
Nej, vi hade den här domen återigen som jag nämnde, länsmanstorget. Det var ju en kvinna, en flickvän eller tidigare flickvän till en av de som dömdes, åtalad, som frikändes. Och där, nu är hon ju frikänd då, och jag tror inte att hon åtalades i hovrätten, men när man ser på bevisningen och ser på vad som hänt där, så hade det varit en kompis till, en man istället där, som hade varit med på samma saker och hjälpt till på samma sätt med telefon och liknande, så hade jag haft en god chans att dömas, tror jag. Man ser, jag har lite naiv, och man ser just det lite mer som ett offer, att man bara är med, och man har liksom, man är kanske lite naiv då istället, ser man det gärna som, om man hittar de här olika undanflykterna istället för att, till skillnad mot om det har varit en man, att man ser mer att det finns en tanke bakom och så vidare. Så att man, det är ju på något sätt en form av diskriminering där, att man inte tror att kvinnan är kapabel att tänka lika onda tankar och ha samma agenda som männen har där, och att man därför frikänner oftare. Det är min känsla, och tyvärr så är det även med om bakgrunden på den kriminella är att man har växt upp i en god miljö och kan föra sig och klä sig och sköta sig, så har man också lite större chans att klara sig än andra där. Så att, tyvärr, det är inte helt rättvist och jämställt alltid.
Nu pratar vi om den rosa lagboken. Det är ju ett klockrent exempel.
Ja, vad menas tyvärr. Peppe? Fan, alltså hjälp mig nu. Vad menas med rosa lagboken?
Nej, men det är väl precis som Martin är inne på, att man har ett litet annat sätt att se på kvinnors delaktighet i vissa delar och dömer då till kvinnans fördel på ett annat sätt som kanske inte upplevs om det skulle vara en manlig förövare eller gärningsman här som Martin är inne på.
Okej, okay. Så det är rosa lagboken då. Får jag bara dra en parentes med den här, så ska vi avsluta det här avsnittet snart nu. Ska vi göra det eller?
Yes.
För det är så här att jag har en vän till mig. Får lov att dra den här anekdoten som hände för 4 dagar sedan?
Nej.
Nej. Nej, säger Peppe. Kan du inte säga?
Jag har en vän här i
Ja, tack. Jag har en vän här i Göteborg som är ganska känd. Om man säger så att alla heter Glenn i Göteborg kan vi säga då. Han kom körande mot Munkebäcksmotet där, och där är det ju 80, och så blir det väl, ja, fan, jag har inte riktigt koll på hastighetsgränsen där, men han körde alldeles för snabbt i alla fall. Och då står han ju på motet där uppe, skjuter honom, alltså inte med pickadoll nu utan med laser då. Och sen så kommer en bil runt och så tar de med honom på baksidan där. Och så stannar de honom och så går de fram och så ser de att Glenn Hussein sitter där och så vevar han i rutan så här. Tjena Glenn, Blåvitt går inte bra nu där. Nej, det är för jävla tungt. Ja, det är det, sa han då. Du, kör lite långsammare nu och ha en trevlig kväll, säger polisen. Och så får Glenn köra vidare. Ja, den rosa boken finns för alla.
Den blåvita lagboken den här gången då.
Exakt.
Men det är innan någon börjar, innan vi kommer in och får massa klagomail här eller polisen får det, så är det ju tillåtet med rapporteftergift, som jag tror vi varit inne på tidigare. Så att man får göra så, ja. Om man dessutom tänker att Glenn kanske faktiskt lär sig någonting på den läxan. Och,
om han var ju deppig, stackaren.
Ja, precis, på en sån sak. Man, det är ju en form av dubbel bestraffning.
Ja, det är väl typiskt. Det är skillnad på folk och folk. Mr. Glenn Heisen, han klarar sig. Och jag som målare, knegare, jag åker dit för dubbdäck. Jag åker dit för allt, springer och var jag så åker jag dit hela tiden. Men vet ni vad ni ska... Nu är klockan... Jag måste bara berätta för våra lyssnare nu. Nu är klockan 20:53. Vi sitter här torsdag kväll. Vilken datum är det då? Vad är det, 27, va?
27, ja.
Ja, vet du vad som händer exakt om... Ska vi se... 3-4 timmar, då ringer min klocka. Vet du vad ska jag göra då?
Måla.
Då ska jag gå upp, klä på mig, ta min resväska, åka upp till Landvetter, träffa Glenn Hussein och 2 killar till. Så ska vi åka till Liverpool, kolla Liverpool Tottenham. Så vi ska vara där från fredag till måndag kväll. Det sa killar. Det, april ska jag säga.
Det låter inte,
ja,
dumt.
Det är fan.
På en riktigt härlig
det är
resa.
Riktigt är det.
Hälsa Glenn. Mm.
Ja, jag ska hälsa Glenn, och vi ska åka upp till hans hem också där han bodde när han var proffs i Liverpool och vann Champions League. Så jag har sagt, men gjorde jag inte det? Premier League. Den hette inte ens det. Vad hette den på den tiden, Nadde? Du som har koll på det.
Jag har aldrig velat bli av Premier League. Så, nej, vi ska inte prata om mig och Premier League. Det blir bara dålig stämning.
Ja, Premier League uppfanns typ 1993, säger vi. Vi chansar på det, eller 92. Innan det så hette det väl bara engelska ligan, kan jag tänka mig. Så den vann Glenn i alla fall, och han var lagkapten. Så dit ska vi gå dit och ha jävligt härligt.
Det låter magiskt.
Ja, bra. Hoppas ni får en fantastisk resa.
Tack ska ni ha. Och ni lyssnare nu, häng på och berätta gärna för podden för andra personer, och så hörs vi nästa vecka. Ha det gött.
Ha det gött.
Hej då.
Hey. Let's be careful out here.
Ja, hur var det här då?